vara här. Tack för inbjudan, tack för förtroendet att få komma. Jag borde börja med att bara kort berätta om mig själv, men jag vill bara kort kommentera. Jag tycker ni har så fin atmosfär i er gudstjänst. Och jag fick den här tanken under det här profetiska ordet och under lovsången egentligen. Att ni kommer ihåg hur Bibeln säger, eller Jesus säger, att åt den som har så ska det ges ännu mer. Och jag vill bara uppmuntra er att ta hand om det ni har av andens rörelse ibland er, för det kan bli mycket mer. Och Gud är på gång, så jag vill bara uppmuntra er i det, att när det finns något som fungerar, så är det inte tänkt att man bara tänker att okej, det är fantastiskt och det får vara bra så här, utan det kan alltid multipliceras. Det kan bli ännu starkare. Lovsången kan bli ännu starkare, fast hur bra den än är. Och upplevelsen av andens närvaro mitt ibland oss kan bli ännu starkare än vad det är. Helt enkelt därför att Gud är gränslös. Och Guds hjärta för mänskligheten är gränslös. Och han vill nå många, många fler än vi som sitter här idag. Så det finns en stor potential här. Jag vill bara uppmuntra er att ta hand om den väl. Och sköta era äppelträd. Eller sköta om varandra så att det som Gud gör bland er verkligen får mångdubblas. Det som en liten introduktion. Jag heter Camilla Klockars, kommer från Vasa i Finland. Jag har egentligen vuxit upp i Karleby som ligger lite mer norr än Vasa. Och är gift med Bernt som jobbar som rektor på en skola. Och har jobbat själv som pastor i 28 år. Vi har två barn från Sydafrika. En Venla som är 14 och en Walter som är snart 12. Och det är ungefär allt. Det finns inte så mycket mer intressant här. Men jag gillar att vara pastor. Och jag skrev till Ida när han frågade om en liten presentation. Så skrev jag som en liten varning att jag är lite radikal. Och jag vill säga det på förhand så att ingen blir förskräckt. Och nu har ni läst det både bladet och jag har också sagt det själv. Och det man ska göra när någon är radikal, eller det man alltid ska göra i Guds rike, det är att man ska pröva allt och behålla det som är gott. Och det kan alltid komma grodor ur de snällaste munnarna. Och det kan alltid gå fel. Men avsikten är att verkligen kunna ge er något som är av värde. Och därför ska jag börja med att läsa ett bibelord idag. Och det är från Andra Timoteus brevet. Där Paulus avslutar egentligen. Han avslutar brevet så här. Men han beskriver också hur han på något sätt avslutar sitt eget liv. Eller går mot sin egen död. Och så ser han så här i vers 6 i kapitel 4 i Andra Timoteus brevet. Själv offras jag redan som ett drickoffer och tiden för mitt uppbrott är inne. Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. Nu ligger rättfärdighetens segerkrans i förvar åt mig. Den ska Herren, den rättfärdige domaren, ge åt mig på den dagen. Och inte bara åt mig, utan åt alla som älskar hans återkomst. Det som Paulus skriver om här, det är något som han kallar för loppet. Och bilden som han använder, det är ju egentligen ett långlopp, eftersom han själv har levt ett långt liv. Och jag skulle vilja säga några saker kring det lopp som du och jag är mitt uppe i. Och som en liten introduktion på den här predikan så vill jag ge dig två bilder från vardagslivet. När jag gick i lågstadiet så hände det varje höst att det var skoltävlingar i gymnastik eller i såna utomhusidrott. Och det var också stafettlopp. Och jag är ingen sån här sportig typ, det syns kanske redan på utsidan. Men jag var också med i de där stafettlopperna. Och det som var typiskt, eller det som var de två svåraste bitarna i stafettloppet, och det är ganska generellt, det är det att å ena sidan ska du springa ditt eget lopp så bra som möjligt. Men sen ska du också klara av att växla. Och de där växlingarna är inte alltid så lätta. Och vi tränar dem väldigt mycket. Detta att få en stafettpinne och sen att springa med pinnen, att inte tappa den och att kunna ge den vidare över till nästa person. Och det här med stafettväxlingar, det är ganska utmanande på många områden i livet, också i församlingen och också i Guds rike. Och vi ska idag tala om dels det att springa vårt eget lopp, men också om att kunna växla på ett sådant sätt att det blir en god växling och arbetet går vidare. Så vi ska tala lite om stafettväxlingar och stafettlopp. Den andra bilden jag vill använda här idag, det är egentligen från datorvärlden. Det händer ganska ofta, och det tror jag händer alla av oss, att det kommer upp en liten text på vår skärm, antingen på iPaden eller på datorn eller på telefonen. Det händer mig ofta, till exempel när jag sitter och jobbar på mitt office, så kommer det en liten text där som säger så här, till exempel om Skype-programmet, att du har inte uppdaterat det här programmet på väldigt länge. Nu skulle det vara dags att göra det. Och varje gång det händer blir jag lika arg. Därför att det kommer alltid fel. Det kommer alltid fel stund. Oftast när jag inte har tid att uppdatera, eller när jag själv bedömer att det här behöver inte uppdateras. Det här fungerar alldeles utmärkt. Och så brukar jag alltid göra samma sak, och det är att jag nonchalerar den där grejen. Jag skriver senare eller klickar på senare, och så kommer den igen om en vecka eller tre veckor och så här. Och så blir jag lika frustrerad. Kan de inte sluta påminna mig om onödiga saker, om att det behöver uppdateras? Men hörni, så är det också i Guds rike. Det är mycket som behöver uppdateras. Det var mycket i våra egna hjärtan som behöver uppdateras. Det finns mycket som var gott som hände i vårt liv för 10 år sedan eller 15 år sedan, men som inte egentligen fungerar idag. Och jag tänker att när Jesus lär oss att be, ge oss idag vårt dagliga bröd, då är det egentligen en påminnelse om att Gud har något för varje dag. Gud har något för ditt liv varje dag. Inte bara bröd på ditt bord eller mat på ditt bord, utan framförallt andlig välsignelse för varje dag. Och det är kanske så att inget av det han ger oss är tänkt att hålla oss springande i 15 år. Utan det är meningen att vi ska uppdateras, att vi ska äta fräsch manna från honom hela tiden. Det här bara som en introduktion. All right, då ska jag säga 3 enkla saker om loppet. För det första, var och en av oss har ett lopp att springa. Så här ur Guds rikes perspektiv. Paulus var på slutrakan på sitt lopp. Han säger att nu håller jag på och avslutar. Och han säger att han har bevarat tron och han har fullgjort sin kamp. Nu är det snart färdigt. Var och en av oss har ett lopp att springa. Och det betyder inte bara det att var och en av oss har ett liv att leva. Och sen en dag så är livet slut. Utan var och en av oss har en kallelse från Gud att förverkliga. Och det finns inte en enda liten själ i den här kyrkan idag, eller en enda liten människa där utanför som inte har en kallelse från Gud på sitt liv. Och det är en väldigt viktig påminnelse, och det har att göra med ditt lopp. Och detta att vi var och en av oss har ett lopp att springa, det betyder åtminstone 3 saker det också. För det första så har vi en kallelse från Gud att leva i gemenskap med honom. Att leva i gemenskap med Jesus on a daily basis, alltså dagligen. Och det är en del av vårt lopp. Och Paulus skriver så här i 1 Korinthierbrevet, det 1 kapitlet och den 9 versen. Gud är trofast, han som har kallat er till gemenskap med sin son Jesus Kristus, vår Herre. Så över ditt liv så finns en kallelse att dagligen leva i en välfungerande gemenskap tillsammans med Jesus. Där du hör hans röst, där du får tala till honom, där du får tröst och uppmuntran av hans närvaro, men där du också blir utmanad i ditt personliga lopp. Den kallelsen ligger över alla människors liv. Att ha en attraktiv och fräsch och tilltalande gemenskap med Jesus. Och jag är säker på att om du tänker tillbaka på ditt liv, så finns det många människor som du har fascinerats över. Åtminstone finns det så i mitt liv. Människor som hade en otroligt stark gudstro eller stark gudsgemenskap. Och som jag nästan har varit avundsjuk på. Att varifrån fick de den där gemenskapen med Gud? Jag tror att det är tänkt att vi ska få ha den målsättningen över vårt liv. Att jag vill leva ett starkt liv tillsammans med Jesus på det personliga planet. Det är en del av vår kallelse. Och det är inte bara några få människor som har den kallelsen. Det ligger över alla våra liv. Det som det också betyder detta att vi är kallade att springa vårt eget lopp. Det är detta att vi är kallade att leva till Guds ära. Inte bara leva i en djup gemenskap med Jesus. Men att leva varje dag till Guds ära. Att allt det vi gör får vara en hänvisning till Guds ära. Och det säger ju Paulus också på flera ställen i sina brev. Han säger så här att vare sig, eller allt ni företar er, så låt det ske Herren Jesu Kristi namn, Gud Fader till ära. Och det finns en sån här beskrivning i vår egen skapelse, detta att allt det vi gör ska få vara på något sätt till Gud, så här att Gud ska bli förhärligad genom våra liv. Det är en del av vårt lopp. Och det kan bli starkare, och det är någonting som vi kan söka för det år som det vi kan kalla det år som nu har börjat, även om inte ett nytt år har börjat, men så här ur församlingssynvinkel så börjar på sätt och vis ett år på hösten. Så vi är kallade att leva i gemenskap med Jesus, vi är kallade att få förhärliga hans namn, men vi är också kallade att få producera eller vara med och resa upp fler av vår egen sort. Och det är kanske en av de absolut mest fascinerande tankarna som driver mig i mitt jobb som pastor. Detta att människor kan få vara med och resa upp flera av sin egen sort. Om vi ska hålla oss till det här med skapelse och alla de här fina frukterna som är här framme, så vill jag läsa från första Mosebokens första kapitel så här. Där det står så här om skapelsen i början, vers 11 och 12. Gud sa det, jorden ska frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd som efter sina slag bär frukt med frö i sig ska växa upp på jorden. Och det skedde så. Jorden frambringade grönska, fröbärande örter efter sina slag. Och träd som efter sina slag bär frukt med frö i sig. Och Gud såg att det var gott. Så i skapelsen har Gud lagt detta att människor, eller först och främst att frukt och träd och sånt bär liksom frukt i sig eller potential i sig till att producera fler av sitt eget slag. Och det är samma tanke som Paulus driver när han skriver till Timoteus i det andra kapitlet, i det andra Timoteusbrevets andra kapitel och andra vers. Han säger så här nämligen att det du har hört av mig, det ska du ge vidare till en ny generation som har en förmåga att ge det till nästa generation. Alltså du ska mångfaldiga det som Gud har lagt ner i ditt liv. Så jag tänker så här att en av de absolut viktigaste sakerna som kan hända på ett församlingsnivå, det är att vi lär oss att församlingstillväxt och utveckling inte nödvändigtvis handlar om det att vi behöver anställa en människa till av något slag, utan att de människor vi har får börja reproducera sig. Att en lovsångsledare är med och reser upp en ny lovsångsledare till, eller en till, eller en till. Och plötsligt så har vi liksom en bredd i arbetet, därför att vi har lärt oss att Gud har lagt ner en kapacitet i var och en av oss. Inte att bara vara de vi är, men att få vara med och resa upp flera människor av samma sort. Och det är det som stafettväxling egentligen handlar om, så här ur Guds rikets perspektiv. Och det finns alltid en risk när man är en del av en kyrka där det finns ett system med biskopar och sådana som finns ovanför och som kan skicka in en ny arbetare när det behövs, eller en ny präst eller så. Att man på något sätt kommer in i någon slags felaktig vila om man tänker att ja, det kommer en lösning från oben, någonstans ifrån. Men det ligger implanterat i det att både vara till Guds ära, leva till Guds ära och att få förmedla genom ditt eget liv någonting in i en annan människas liv som reser upp honom eller henne till att bli det som han eller hon är kallad att bli. All right. Så vi har ett lopp att springa, det har vi sagt så här långt. Och vi har ett lopp att springa inte bara i bemärkelsen att vi är kallade att leva ett liv och sen dö en dag, utan vi är kallade att leva till Guds ära. Vi är kallade att hitta den kallelse som Jesus har för vårt liv. Och vi är också kallade att producera fler av vår egen sort. Problemet när man börjar tala om lopp, och det är det andra jag vill säga idag, det är det att det alltid, när det kommer stafett på tv till exempel, eller sport på tv, det är alltid lättare att köpa en chipspåse och sätta sig ner i soffan och betrakta när andra människor springer sina lopp. Och har jättemånga kommentarer. Jag är inte så där supersportintresserad, så jag gör inte så mycket själv. Men jag kan det där med att köpa chips och ligga i soffan. Det är ingen konst och det är väldigt roligt många gånger. Men det är underligt hur bra vi är på att kommentera andra människors lopp. Och hur svårt det kan vara att själv komma in i det där loppet. Och jag tänker så här att det är nog väldigt viktigt att inte vara så fokuserad på hur andra människor springer sina lopp, utan på något sätt idag sätta spegeln framför sitt eget liv. Gud, vad vill du göra genom mig? I den ålder som jag är, i det läge som jag är, på vilket sätt kan jag tjäna dig? En kallelse kan komma när man är 72, eller den kan komma när man är 17, eller den kan komma när man är 35. Och det tar inte slut bara för att man blir pensionerad. Det tar aldrig slut. Och det är därför som Josua och Kaleb i hög ålder står framför de där bergen i det här nya landet som de har intagit som folk. Och de säger, give me that mountain, ge mig det där berget. Det liksom bara spirar i dem ännu en sån här längtan efter att få tjäna Gud. Så därför idag på den här viktiga söndagen riktas den här strålkastaren mot oss alla. Var ligger din kallelse idag? Och på vilket sätt är du kallad att förverkliga den? Och jag får ta en kort parentes här. Jag ska titta på min klocka så jag inte kör över. När vi flyttade till Karleby från Åbo 2007 så kom jag till en församling där det fanns en medlem kvar. Alltså metodistförsamlingen i Karleby, där fanns det en medlem kvar. Hon var 87 år gammal då. Och hon är den absolut fräschaste 87-åringen jag har träffat i hela mitt liv. Därför att det fanns en otrolig kapacitet hos henne att på något sätt vara helt öppen för vad Gud ville göra i det läget. Det fanns ingen som helst tanke på att på något sätt behöva återupprepa någonting som har varit tidigare. Det fanns ett totalt oskrivet blad. Och det vi började göra i det läget det var att börja be om att Gud skulle resa upp det där stället på nytt. Vi började med det där som jag egentligen talade om i början, att leva i gemenskap med Gud. Att se till att den här bönemotorn i församlingen bara börjar fungera. Att det blir Gud och jag på nytt. Och vad vill du göra på det här stället? Och det ledde så småningom till att det kom en sån här rörelse efter några månader med en massa kineser som kom till tro. Jag ska inte ta den historien nu, men jag vill bara säga det att det fanns en beredskap hos den här kvinnan att på något sätt vara totalt engagerad i det läge som just då var. Att vara öppen för vad Gud ville göra just då och verkligen vara en del av det nya som då började. Och ett av de starkaste vittnesbörden hon kom med, hon lever fortfarande, hon är 95-96 kanske idag. Ett av de starkaste vittnesbörden hon kom med under den tiden, det var det att hon sa att några år innan vi kom till den där församlingen, då hade de varit 4 stycken på gudstjänst under flera år. Och kanske 2 år innan vi kom så hade hon en dröm. Och hon drömde att hela kyrkan var full med gröna växter. Det var proppfullt med gröna växter. Och hon tänkte när hon såg den där drömmen att om det är så här mycket gröna växter i den här kyrkan, då ryms det inte en enda människa in. Och då hörde hon Gud säga, men förstår du inte att det är det här som är människorna? Och så gick det 2, 3, 4 år. Och så stiger hon upp en söndag när det är fullt med afrikaner och asiater i den här gudstjänsten. Och det som var ett resultat av det som Guds ande började göra då. Så stiger hon upp och så berättar hon det här. Och titta nu, ser hon, nu är hela kyrkan full med gröna växter. Och det här är bara ett vittnesbörd om att man har ett lopp att springa också då när man kanske tänker att nu har jag pensionerat mig själv. Hon var en väldigt viktig del av den nya rörelsen. All right. Det sista jag vill säga om detta med lopp, det är att varje människas liv kan indelas, eller varje lopp kan indelas i 3 delar. Det är en förberedelsetid, det är en tjänstetid och det är en tid av överföring. Och på ett sätt kan vi säga att den här förberedelsetiden, den tar aldrig slut. Alla musiker vet att det är ju inte så att man liksom övar på sitt instrument till en viss mängd så att säga, och sen är ämbaret fullt och sen kan man det, så behöver man aldrig spela mer utan man bara ger konserter efter det och man har liksom övat färdigt och that's it. Utan alla som har spelat ett instrument så vet att man egentligen aldrig slutar att öva. Man övar på olika sätt, men det ligger liksom hela tiden en förberedelse i. Och den här förberedelsetiden, det har att göra med detta att leva i gemenskap med Gud. Vi kallar det att aldrig liksom släppa entusiasmen över detta, att jag är kallad att dagligen dra av det ljuvliga som finns i Guds närvaro. Och det är en del av min förberedelse. Det är detta att skapa djupa rötter eller låta djupa rötter utvecklas i tron. Och den utmaningen tar aldrig slut. Vi är hela tiden kallade att få leva av Guds närvaro. Och om vår kristna tro, lyssna noga, om vår kristna tro blir så slentrianmässig och på något sätt bara att göra rätt sak i rätt tid, sitta på rätt ställe klockan 11 på söndag, men det är liksom bara det yttre som är med och på något sätt har det dött på insidan, då fungerar inte den här den här gemenskapen med Jesus som den borde. Och det behöver du inte känna någon fördömelse över, utan bara förstå att det finns en längtan på Guds hjärta att nå ditt hjärta. Och det är en del av den där kallelsen. Om det är bara det du kommer ihåg från den här gudstjänsten idag, så ta den början att söka dig på nytt till det som är Jesus i mitt liv. Att höra Jesu röst i mitt liv. Att känna hans närvaro dagligen. Det är det som är en del av den förberedelse som aldrig tar slut. Men förberedelse kan också handla om det att man förstår seriöst att okej, om Gud har kallat mig till lovsångsledare, då behöver jag lära känna andra lovsångsledare. Jag behöver liksom foga mig samman med sådana som är i samma tjänst och som är bättre än mig. Kommer ni ihåg Djungelboken som jag försåg på när vi väntade på att julgubben skulle komma på julafton? Så var det Sveriges TV1 som producerade de här, ni vet, hela Walt Disney-grejen under en timme. Och när det kom till Djungelboken, som är en av mina favoriter, så är det björnen Baloo som ska börja ta hand om den där indiankillen som har förirrat sig ut i djungeln. Och så sjunger han den där sången, var nöjd med allt som livet ger. Och det där. Och så dansar de där runt i djungeln. Och så kommer de till något ställe där. Och sen faller den här lilla killen nästan under ett sånt här stor trädstam som nästan faller på honom. Och så här. Och så i något skede, så, eller innan sången börjar, så säger den här björnen så här till killen. Han säger att jag ska lära dig allt jag kan. Och den där lite, vad ska vi säga, apatiska djuret upp i trädet säger att ja, det kommer inte att ta en så jättelång stund. Men den kan vi glömma. Men detta att jag ska lära dig allt jag kan, det är en väldigt bra princip i Guds rike. Ofta tänker vi fel, och det här är kanske mera församlingsutveckling nu än det här predikan, men ofta tänker vi så att ja, om vi bara skulle ha mera pengar så att vi kan anställa en sån eller sån eller sån, så då skulle vi lösa en stor del av vår problematik. Jag tror vi behöver inte mera pengar. När vi började i Kokkola med en enda medlem kvar var inte pengar det största problemet. Utan det största problemet var att få de där människorna in, därför att kapaciteten och potentialen finns där. När hjärtan börjar brinna för det vi gör, när det finns en vision som stimulerar människor, så kan folk springa hur långt som helst därför att Gud har fått röra deras hjärtan. Det är så all mission fungerar. Så att bara få vara i en stimulerande miljö tillsammans med andra människor som gör samma sak, andra lovsångsledare, andra förebedjare, det är en del av vår förberedelse, och det är en del av den stimulans som ska hålla vårt lopp igång. Och den typen av förberedelse tar kanske aldrig slut på ett sätt, fast man blir 50, 60, 70 eller 80. Vi behöver hela tiden ny näring in i det här. Så det är den första biten, eller första fasen av själva loppet. Den andra fasen, det är detta när tjänsten börjar. Så att det fanns en förberedelse, det fanns en tjänst och det fanns en övergång sen, eller att överföra den här missionen. Och när vi är mitt uppe i tjänsten, det behöver jag inte säga så mycket om, men då är vi bara kallade att springa vårt lopp så bra vi bara kan. Att ge hjärnet för det som Gud har lagt ner på vårt liv. Och sen kommer vi till den där sista fasen som handlar om att ge den där stafettpinnen vidare. Och där säger Paulus det här som jag citerade just, men jag vill ta det en gång till. Andra Timoteusbrevets andra kapitel och andra vers. Första och andra vers, förlåt mig. Du mitt barn, hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. Och det som du har hört av mig inför många vittnen ska du anförtro åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Det han gör här, det är att han ger stafettpinnen vidare. Det du har fått av mig, det ska du ge vidare till sådana som kan ge det vidare till nästa generation och till nästa generation. Och det är församlingens hopp, detta att Gud har lagt ner så mycket potential i varje del av hans skapelse. Att det inte bara är potential till att springa sitt eget lopp, men till att resa upp andra av samma sort. Och det är en oerhört stark nyckel. Oerhört stark nyckel. Och jag har sett det så många gånger förverkligas, och det är så fascinerande. Jag kan ta ett litet exempel. När jag jobbade som pastor i Karleby så var det ganska många utlänningar, internationella studerande som kom till tro. Och en söndag så är där en vietnamesisk flicka som heter Thi. Och hon hade aldrig varit i en kristen gudstjänst förut. Hon hade aldrig varit på något kristet möte överhuvudtaget. Hon hade en helt icke-kristen bakgrund från Vietnam. Hon kom lite tidigare, och var där när vi höll på att förbereda lite grejer. Jag hade ganska mycket att göra innan det började. Och så frågade hon mig att, is there anything I can do? Kan jag göra någonting? Och så höll jag just på med att jag skulle sätta vin i nattvardskärlen, i de här brickorna. Så sa att jo, du kan hjälpa mig med det här. Så hon visste egentligen inte vad hon gjorde, men hon hällde väldigt snyggt och gjorde det väldigt bra. Hon liksom förberedde hela nattvarden i praktiken, satte det fram och sen började gudstjänsten. Och under själva gudstjänsten, det här berättar hon själv, under själva gudstjänsten så slöt hon ögonen i något skede och då såg hon ett ljus. Och hon förstod inte själv vad det där ljuset var och hon försökte öppna ögonen för att få bort det, men det var fortfarande kvar där. Så stängde hon ögonen igen och det där ljuset var kvar. Efter gudstjänsten fick hon en bibel. Hade aldrig för ägt en bibel, aldrig sett en bibel. Och när hon kommer hem så öppnar hon den här bibeln så här. Och så läser hon, Jesus säger, jag är världens ljus. Den som tror på mig ska aldrig någonsin vandra i mörkret. Och då förstod hon att det var Jesu ljus som hon såg. Och det ledde till att hon kom till tro. Och det ledde till att hon inte bara kom till tro och liksom började leva sitt eget lilla gudsliv där, utan det ledde också till det att när hon åkte hem till Vietnam om ungefär ett år under julhelgen, så ledde hon sin mamma till frälsning, så ledde hon sina systrar till frälsning. Och hela familjen blev liksom berörd av att hon blev berörd. Det var egentligen transmission, det var att överföra missionen, det var en stafettväxling, det var liksom att ge det som hon hade fått, ge det vidare. Och att resa upp flera av sitt eget slag. Och det är det här fantastiska som kan hända genom oss alla. Det stora är ju inte bara det att vi har gåvor var och en. Som vi har hört nu jättemånga gånger i den här gudstjänsten. Det stora är inte bara att du är en fantastisk gåva och att det inte finns någon annan som är likadan som du. Det fantastiska är också att du kan vara med och resa upp flera av din egen sort. Om vi bara tänker så här att ja, om det behövs flera pastorer så fixar biskopen det på ett eller annat sätt. Kommer det nog en till pastor? Om vi tänker så att ja, om det behövs flera lovsångsledare så får vi anställa. Vi skramlar ihop lite pengar och det är så svårt nu för tiden att få det fixat på annat sätt. Så vi skramlar ihop lite pengar och så får vi det så här. Men tänk om all den potential som är nedlagd i ditt liv skulle få användas till att du är med och reser upp samma sort. Jag ska lära dig allt jag kan som gör en Baloo. För det finns alltid någon i ett sammanhang som har samma längtan. Och jag börjar se det i liten form i den församling där jag nu är. Vi har grundat team därför att det är lättare att fungera i team. Och det är lättare på något sätt att liksom träna varandra i team. Och jag frågar efter så att finns det människor här som vill börja predika? Och ett utrevade 8 personer som alla säger att de vill lära sig att börja predika. Eller som har predikat i någon mån någonstans. Liksom, och så här. Så skapade vi ett team av det. Inte bara av det, men det är bara liksom ett exempel. Vi skapade också ett team av sådana som är med och delar ut mat. Varje torsdag så, eller varje vecka får vi, varje vecka, varje dag. En dag, alltså inte en dag i veckan utan måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag. Så får vi mat från 3 butiker som ger allt det som har blivit över. Och så delar vi ut den maten på torsdagskvällar. Och så fylls kyrkan med ungefär 60 personer från gatan. Alla möjliga olika sorters människor. Så predikar vi för dem. Så sjunger vi. Delar vi ut mat så gör vi middag åt dem. Och det finns ungefär 15 människor i det teamet som sköter allt det här. Som har ett hjärta för det här. Därför att de har liksom sett att deras liv kan få en mening. Och det är allt från människor som är pensionerade sedan länge tillbaka till lite yngre människor. Och det är bara ett exempel på detta att man kan resa upp flera av sin egen sort. Om blicken är för det. Om vi börjar tänka att när jag sitter bredvid den här människan som jag ofta sitter med i gudstjänsten. Vad är hans eller hans ursprungsgåva? Vad ligger gömt i hans eller hennes liv? Om vi börjar liksom köta om den där gåvan så som vi köter om allt det här som växer. Så kan vilken potential som helst resas upp. Och då kommer vi in i det som är vårt livs mening. Att leva för sig själv är väldigt tråkigt. Att leva ett helt liv bara för att bli rik. Och bara för att få köpa segelbåt. Och för att få 3 barn och se dem växa upp. Och sen liksom är allt slut. Det är inget liv, fast det är underbara gåvor, ja. Men att få leva till Guds ära. Och få förverkliga hans rike tillsammans. Och få vara stark tillsammans med andra människor. Det är fantastiskt. Så, nu har jag sagt det jag ska säga. Jag vill bara avsluta det så här med att på något sätt dra ihop det med att du har ett lopp att springa. Var i det loppet är du nu? Handlar det om förberedelse? Det handlar det kanske hela tiden. Handlar det om att du är mitt i tjänsten? Eller att du borde hjälpa någon annan att resas upp? Handlar det om att överföra missionen, transmission? Ge stafettpinnen vidare till någon annan? Allt det här gör vi för att Jesus ska få bli förhärligad genom våra liv. Därför att han har kallat oss med en helig kallelse. Vi är här, inte bara för att vi brukar göra så på söndag, utan därför att han har kallat oss till gemenskap med sig och till att få förhärliga hans namn och till att få leva ett så meningsfullt liv där människor blir berörda av honom. Det är vår kallelse. Ska vi be tillsammans? Så Jesus, jag ber att din strålkastare skulle få sättas på våra liv idag. Att vi skulle få se våra liv ur ditt perspektiv. Herre, jag ber om att du skulle få resa upp oss från det läge där vi är just nu. Och att du skulle få tända våra hjärtan till att se och förstå att det finns en fas som vi kanske ännu inte har gått in i. Eller en årstid som vi inte har gått in i ännu. Och som du har förberett för oss. En årstid av produktivitet och fruktbärande. Herre, så som du själv har sagt, ni har inte utvalt mig, jag har utvalt er till att få gå stad och bära frukt. Frukt som består. För att Fadern ska få bli förhärligad. Gud, vi vill leva till din ära. Och Herre, vi vill se ditt rike gå framåt i den här staden och i alla de städer som vi representerar. Herre, jag ber för den här församlingen att du skulle få sätta din hand över var och en. Och att var och en skulle på något sätt få uppleva en förnyad kallelse till att leva i förberedelse på ett helt annat sätt än tidigare. Att söka ditt hjärta, att söka din närvaro för det liv som nu är, för det läge som nu är. För att kunna ge hjärnet i den tid som nu är. Herre, vi ber om en ande av väckelse och en ande av liv över oss, Herre. Den här dagen, att vi skulle få förstå vad som ligger på ditt hjärta för oss var och en. Herre, skaka oss, väck oss. Herre, ta oss upp liksom ur det kanske viloläge som vi kan ha hamnat i som människor. Och bara sätta oss på en ny bana. Att vi får springa vårt lopp med en sällan skådad iver. Tänd ditt folk, det ber jag. Jag ber om rik välsignelse över den här församlingen den här dagen, men också över hela den här tiden som ligger framför. Herre, vi ber om att du ska resa upp gåvor och tjänster. Vi ber om många lovsångsledare. Herre, vi ber om många musiker. Herre, vi ber om många söndagsskolledare. Herre, vi ber om många människor som är involverade i diakonalt arbete. Herre, vi ber om många människor som vill lära sig predika och leda människor till dig. Herre, vi ber om alla sorters förebedjare. Herre, vi ber om att du reser upp, Herre Jesus, en hel god armé på det här stället. Herre, mobilisera ditt folk. Tänd ditt folk. Herre, hjälp oss att ha öron att höra vad din ande säger till församlingen i den här tiden. Det ber vi om, Jesus, i ditt namn. Amen.